Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Det är torsdag, det är en dag kvar till premiären. Du lyssnar på EM-podden med mig, Patrik Syk, och Kalle Karlsson som ska lotsa er igenom de tre sista grupperna. I första avsnittet fick ni A till C. Idag ska vi gå igenom D, E och F. Så att ni kommer få den där fullständiga överblicken av det här Europamästerskapet. Och Kalle, det finns en hel del spännande i de här tre grupperna också förstås. Inte minst, det hittar vi ju Sverige.
Ja, det är spännande. Sen går vi ju på några andra tunga nationer också, som Spanien till exempel, som känns som ett litet frågetecken nu efter det senaste resultatet här. Vi kommer väl in på det mer sen.
Vi kommer in på det. Ska också bli spännande att höra, för jag vet att du gjorde i uppdrag för EM-bibeln här en scouting på svenska motståndet, hur de ställer upp och vilka lag de, vilka startelver de kommer välja och hur förbundskaptenerna tänker. Det ska bli spännande att höra vad du har att säga om det och hur Sverige kan klara sig i den där gruppen. Men vi börjar förstås med grupp D och Spanien, som du säger. Jag tittar här i Bibeln och ser att samtliga så kallade rosa profiler, där du är en av dem förstås, har Spanien på första plats i den där gruppen. Det är alltså Spanien, Kroatien, Turkiet och Tjeckien. Mm. Och det är väl den ordningen också som de flesta av er har. Det är någon som har Turkiet på andra plats, men annars är det Spanien och Kroatien det handlar om. Och Spanien som ju förstås bara fick förlust 1-0 mot Georgien, svaga Georgien, i genrepet. Och några frågetecken på ett par nyckelspelare också. Morata klev väl ut skadad och Busquets lika så.
Ja, jag har kollat lite grann på den matchen, delar av första halvlek, och man kan ju konstatera att det är ett Spanien som spelar som Spanien spelar. Nu ska vi komma ihåg att de roterar ju några spelare. Adoriz fick ju till exempel chansen från start i den här matchen på topp då, och han tog ju inte den chansen. Så det finns ju ett frågetecken verkligen där om Morata nu, om hans lårskada här skulle vara så pass allvarlig så att han missar en eller två eller till och med tre gruppspelsmatcher, då skulle det ju bli ett väldigt kännbart avbräck för Spanien.
Nu har man ju inte tagit med en Diego Costa till exempel, så nej, frågan vem som ska göra målen om Morata är borta.
Och det där är intressant, för om man tittar på Spanien i EM 2012 så spelar de ju utan klassisk nia, utan de spelar ju med en droppande nia då och spelar hem den turneringen på ett fantastiskt sätt. Och sen till nästa mästerskap då i VM så tog man ju med Diego Costa, och många tyckte ju då att det här var ju en till dimension för Spanien och få in en liksom renodlad striker. Men det gick ju inte så bra i VM då, och nu lämnar man Diego Costa utanför truppen till stor del säkert för den säsongen han hade i Chelsea i år. Han var ju inte så lyckosam som vi var vana att se han, och dessutom med den skadebenägenheten han har.
Precis, en lång skadehistorik ju.
Så är det ju. Men känslan är att de har en bra anfallare och Morata är hel. Men det blir intressant att se hur de tacklar det faktumet att han nu är skadad och de ska försöka lösa det där. De har fortfarande fantastiska kvaliteter i backlinjen, på mittfältet. De har ju dessutom några nya namn som kommer in nu till den här turneringen, som Koke till exempel, som jag räknar med faktiskt är ordinarie bredvid Busquets nu i den sittande rollen den här mästerskapet. Jag tror också att en sån formstark spelare som Nolito får förtroendet att spela till vänster i den där trion där framme. Och de har ju fortfarande en Iniesta och en Silva som såklart har spetskvaliteter. Men det blir intressant att se om de får den där udden framåt. För att nu mot Georgien så hade de såklart närmare 75% i bollinnehav. Men lagen vet ju hur de ska agera mot Spanien. De vet att det handlar om att stänga ner varje tänkbar yta och kontra på dem. Och jag är inte så säker på att Spanien har nycklarna offensivt för att öppna motståndarna.
Ja, defensivt ser det ju vansinnigt starkt ut med en Sergio Ramos som ju har varit fantastisk för Real Madrid den här säsongen, och han ska ju chefa där bakom med det defensiva mittfältet framför, så ser det ut som det är ganska svårt att göra mål på Spanien, minst
det sagt. Kommer det ju vara. Sen är det
också faktiskt ganska defensivt skickliga ytterbackar, med, jag tänker på Aspilicueta framförallt.
Ja, jag tror inte att han kommer starta, jag tror att Juanfran kommer att starta till höger.
Samma sak där, ju en defensivt.
Han är starkt defensivt. Och Alba då, som kanske inte lika starkt defensivt, men som är tåg offensivt och som gör att motståndarna måste ju lägga mer energi i sin defensiv på den kanten, för annars blir man ju överbelastade. Och
svår att tycka om Jordi Alba.
Du gillar inte Jordi Alba?
Nej, jag gör inte det.
Låter det vara osagt. Som spelare tycker jag att han är briljant. Alltså, han är ju en fantastisk ytterback som forsar fram på sin kant som få andra, men min känsla är ändå att Spanien har fantastiska kvaliteter, kommer att spela otroligt bra passningsfotboll, men jag saknar udd i det här laget. Såvida inte Morata är hel och tar det där klivet och blir den där anfallaren som stoppar dit bollar även i ett mästerskap.
Målvaktsfrågan är också intressant. Jag tittar här i våra plusbetyg på Spanien. Det är klart att det är väldigt många plus överlag. Jag hittar tre stycken 5 plus spelare i det här laget, och en av dem är David De Gea förstås, en av världens bästa målvakter, men det är inte säkert att han startar.
Nej, det är ju inte det. De har ju en viss Iker Casillas där som fortfarande är still going strong i landslaget i alla fall. På klubblagsnivå har han ju fått trappa ner lite och lämna de stora scenerna, och hamnar ju i Porto där inför den här säsongen då. Och känslan är ju att det handlar mycket om lojalitet för Del Bosques del. Alltså det här är en Casillas som har vunnit mästerskap åt Spanien vid tre tillfällen tidigare, och petar man en sån målvakt som har den erfarenheten och så vidare. Jag hade gjort det. Jag hade tagit den bästa målvakten, och det är ju David De Gea som är bäst just nu, och jag tror att det kan kosta Spanien om Casillas står, trots all den erfarenheten och all den tiden han har.
Sett hur många poäng han har räddat åt Manchester United den här säsongen, David De Gea, och hur viktig han har varit i så många avgörande lägen. Och vilken världsmålvakt det är liksom.
Det vore skillnad, tycker jag, tycker jag, om han inte vore komplett. Om han till exempel inte hade spelet med fötterna. Om det sker inte hade haft det, och Del Bosque ser det som centralt, fundamentalt, att en målvakt i Spanien ska vi kunna spela igenom hela tiden. Då hade jag förstått det, men
det har han ju också.
Han har ju fantastiska fötter, det sker. Så att jag blir inte förvånad om Casillas står i en premiären, men jag tycker ju ändå att det är lite konstigt om de skulle rata De Gea igen, får man säga, för att han har ju under ganska lång tid varit en topp 3 målvakt i världen nu.
Ja.
Och han har inte fått den där landslagsplatsen som han egentligen har förtjänat.
Han har ju tiden på sin sida. Han har ju några år kvar i världstoppen.
Det har han ju, och Casillas som är född samma år som mig har ju inte det. Men å andra sidan, som målvakter håller ju länge. Vi kommer komma in på en viss Gabor Kirali här senare. Han är ju 40. Och ja, vem vet, Casillas kanske står även i nästa mästerskap.
Ja, det får vi väl se. Vi får väl bara nämna då de andra två 5-plus-spelarna. Sergio Busquets, det är väl inte mycket att snacka om.
Nej, det är en
5-plusare. Och sen David Silva faktiskt, efter den här säsongen. Ja,
när han är som bäst så är han en 5-plusare. Det är han ju. Och han hade ju lite skadebekymmer och sådär. Men jag kan köpa att han är en 5-plusare när han är på sin absoluta topp.
Ett ruskigt starkt mittfält har de i alla fall, Spanien. Det kan vi slå fast. De kommer möta kanske turneringens näst bästa mittfält då, om vi får säga så. Det är ju många som slåss om det i det här mästerskapet.
Men om vi pratar absolut topp, så tycker jag nog Spanien och Kroatien som vi kommer på det. Har de bästa centrala mittfältarna, och det är ju många hipsters där ute som gärna vill säga att Kroatien har det allra bästa centrala mittfältet, och visst, det går väl att kanske argumentera för det. Luka Modric är ju definitivt en av de bästa i världen,
ja.
Och Ivan Rakitic är i min bok inte riktigt kanske topp 5, men han är strax där bakom,
ja.
Och visst, det går säkert att argumentera för att det är bättre än Busquets, Koke.
Ja, dessutom så har de ju en Kovacic som ju kanske inte fick det där genombrottet den här säsongen. Han fick väl inte spela så där jättemycket i Real Madrid till slut efter flytten från Inter.
Nej.
Men har ju otroligt mycket spel i sig, och så har de en Perisic på kanten där som kommer fara fram. Ser förstås väldigt spännande ut.
Ja, alltså Kroatien har ju haft bra material de senaste mästerskapen, och det känns som att den här gången med den här liksom lite nytt blod i Kovacic, så känns det som att de är snäppet vassare nu. Alltså de har fått in lite yngre spelare också, som är dags för dem att ta det där klivet och visa på den här scenen också. Perisic till exempel, han är inte jätteung nu längre. Han är väl 25, 26 kanske. 27 till och med.
Ja, 27.
27 till och med, ja. Men det är väl dags för dem att göra avtrycket, som Dario Serna. Det här blir väl sista stora mästerskapet för hans del.
Han har ju hur
går inte ut och sluta i för sig. Han kanske spelar till han är 40 också. Men, känslan är att de har ett riktigt bra material alltså.
Ja, frågan är ifall ens Kovacic kommer starta här. Det är väl osäkert om han gör det. Det blir väl Modric och Rakitic som tar de där två platserna bakom. Men Brozovic kan vi väl tro.
Lär ju säkert spela
tian. I tian, ja.
Och sen är ju intressant med sån som Alen Halilovic då. Som verkar vara på gång till Valencia. Nu ska inte det här bli silly podden, men det verkar ju ryktas om det här. Och verkar bli klart också. En väldigt, väldigt stor talang som lite sån där joker som de kan stoppa in från bänken.
Ruskigt spännande ser de ut, Kroatien. Och har vi har ju förstås Mandzukic där framme också, som vi inte får glömma att nämna i sammanhanget. Han vet ju hur man stoppar in bollar.
Ja, om vi vänder tillbaka till Spanien, så jag menar, han hade ju, för mig hade han ju varit med i en spansk landslagstrupp alla dagar i veckan. Och med den arbetskapaciteten han har, så vet man inte, han kanske till och med hade aspirerat på en startplats där liksom.
Ja. Absolut, vi går vidare från Turkiet då, och så tar vi en titt på från Kroatien, och så går vi vidare till Turkiet, skulle jag säga. Att man läser en sak och ska säga en annan, det löser inte min hjärna alla gånger. Turkiet som är väl en, vad ska man säga, en, vissa håller dem som en liten outsider till, till en framskjuten placering, men känns svårbedömda. Det är klart att det finns en massa kvaliteten. Arda Turan förstås, som ju är stora stjärnan. Kalhanoglu som kan skruva in frisparkar som få.
Och det är inte ens säkert att han får slå dem i Turkiet, för de har ju Inan som är nästan lika bra, eller om inte bättre. De har ju två av de absolut bästa frisparksskyttarna i den här turneringen.
Ja, i världen. Tveklöst.
Ja, i världen också får man säga. Så det blir intressant att se vem som vinner den tuppfäktningen där. Nej, jag måste säga att just Turkiet har jag rätt dålig koll på inför det här mästerskapet. Jag har inte sett dem som jag sett flera andra nationer. Så att det är bara till namnen man får liksom, man är familjär med många av namnen, men jag kan inte säga att jag har koll på just Fatih Terim's bygge till den här turneringen. Men det är ju Burak Yilmaz där framme,
som vi
känner igen från Champions League, där han har just in mål. Det är ju såklart mycket som kretsar kring Arda Turan. Det var ju det mötet med Sverige här i våras, så kändes det som att han var på en nivå som de andra spelarna inte var på, både i Turkiet och i Sverige den matchen. Så att det är såklart mycket kretsar kring att få ut bollen till den vänsterkanten, och sen är det han som ska stå för kreativiteten.
Ja. Och vi hastar väl vidare då till Tjeckien, så får vi knyta ihop grupp D innan vi får ju ge grupp E lite extra plats.
Ja, du säger det.
Där vi hittar Sverige. Ja, men det får ju bli så. Och ett Tjeckien som vi väl inte tror gå vidare från den här gruppen.
Nej, de känns inte så sexiga. Bara det faktumet att det är Tomas Rosicki som ska springa runt på det där mittfältet än idag och stå för djupledslöpningarna. Att det är Jaroslav Plasin som än idag ska sitta på det där mittfältet och bygga spelet. Det är inget styrkebesked. De hade sitt mästerskap 2004 Tjeckien. Då var de väldigt läckra att se. Men verkligen. Känslan är att de har inte fått fram så där mycket unga spelare som har tagit dem vidare, utan de får förlita sig på
Peter Cech.
Peter Cech ska hålla en annars ganska skakig defensiv stången där. Alltså, det kommer vila stort ansvar på honom såklart. Men annars är det svårt att säga att de har mycket att hämta i den här gruppen.
Sen älskar man ju att de har en Gebre Selassie i laget.
Ja, precis. Och han är ju inte ordinarie längre. Han blev ju lite kära i allihopa förra mästerskapet. Han var ju väldigt, väldigt framåt och var ju lite av turneringens komet där, kommer jag ihåg, i gruppspelet. Första matcherna där. Men han slåss alltså med Kaderabek om högerbacksplatsen, och vad jag förstår så är det inte Gebre Selassie som väntas vara ordinarie.
Nej. Det var grupp D. Grupp E härnäst, och där hittar vi förstås Sverige, Belgien, Italien, Irland. Och vi kan väl börja med vårt motstånd då, som du har tittat väldigt mycket på den här våren. Och vi måste ju börja med i bokstavsordning. Vi kan väl titta på era tips först innan vi gör det. Och där har vi ju Belgien på första plats över hela brädet. Alla rosa profiler har Belgien på första platsen. Är det lite olika om man har Sverige eller Italien på andra plats? Det skiljer sig en del, och samtliga har Irland på sista plats. Vi kan väl börja med Belgien då. Förstås. Ja, men kanske hela EMs liksom namnkunnigaste lag faktiskt. Supergeneration som ju förväntas kanske ta en medalj här. Det är liksom, känns som deras mästerskap på något sätt. Det är dags nu för den här gyllene generationen att ta det där guldet helt enkelt.
Ja, alltså vi har ju pratat om den här gyllene generationen nu i 6 år faktiskt. Och den har liksom kommit smygande. Sen har det ju under tiden har det ju kommit fram nya stjärnor. Så att den har ju liksom bara fyllts på med.
Ja, det gör ju det.
Den blir liksom mer och mer glänsande den här generationen. Ja. Och nu har de ju ett väldigt, väldigt starkt material som tyvärr då har blivit lite försämrat med skadorna på Kompani, på Lombards. Och det är klart att det försämrar ju chanserna avsevärt, eftersom den där backlinjen fortfarande är lite av ett frågetecken, och Wilmots får laborera rätt mycket här. Han gick ju ut i våras och sa att Jason Denayer skulle bli kompaniersättaren. Han skulle vara den som klev in i mittförsvaret. Men sen ändrade han sig nog när Lombards gick sönder, för att då insåg han väl kanske att nu blir det väldigt oprövat där inne centralt. Och då valde han ju att backtracka från det och stoppa in Alderfireld i mittförsvaret. Och nu är det han kommer utgå ifrån. Tobi Alderfireld kommer att spela i mitten. Jason Denayer kommer att spela till höger. Och sen är frågan hur han väljer övrigt. Spelar han Vermaelen som vänster mittback och Vertonghen som vänsterback, eller drar han in Vertonghen bredvid Alderfireld? De känner ju varann från Tottenham utan och innan. Och spelar Jordan Lukaku då, lillebror Lukaku, som vänsterback.
Vi som har sett Tottenham mycket den här säsongen, vi tycker ju, alltså i alla fall jag känner ju som att det är ju ett mittbackspar som fungerar, som känner varann.
Samtrimmat,
som
har, sådär.
Ja, men verkligen samspelt, och som har hittat sina roller i det där partnerskapet, där Alderfireld förstås står för väldigt mycket utav uppspel och med sin bolltransport och sin fina fot liksom.
Men jag tror det handlar om att han lägger ett pussel här, och gör han så att han spelar Vertonghen och Alde Ferreira centralt, då måste han spela Jordan Lukaku. Mm. Och han är väldigt oprövad och jag tycker inte att han är i klass med Belgiens ambitioner i den här turneringen. Och där har han ju såklart sitt problem. Och den här skadan på kompani blev ju så pass kännbar. Mm. Det blev ett pussel av det här. Och ja. jag tror nog ändå att Vermaelen kommer spela mittback då. Men vi får se. Vi får se hur han formerar det. Men i övrigt så är det ju Nangolan och Witzel på centralt mittfält. Och det är många som är förvånade här över att Moussa Dembélé inte startar för Belgien. Men han har en supersäsong bakom sig i Tottenham, men det är Witzel och Nangolan som har varit ordinarie genom
hela. De har inte haft några dåliga säsonger bakom sig än.
Nej, och de är ju två mittfältare av yppersta klass, så att det är svårt att slå sig in där. Det är enda sättet att ta sig in där, det är nästan att någon spelar tjuv med en skada i det fallet. Så att Dembélé får nog finnas i att vara inhoppare till en början i alla fall. Och sen framåt så kommer De Bruyne att spela förmodligen då i nummer 10-roll, Hazard till vänster, Lukaku längst fram såklart. Mm. Och sen till höger finns det ju då ett val att göra. Är det Dries Mertens som ska spela där eller är det Carrasco? Mm. Jag skulle gärna se Carrasco, som jag gillar och som jag tycker är lite en sån där joker som kan hitta på saker. Så att jag sätter en tia på Carrasco. Det är mest för att jag vill det själv.
Ja. Och de har ju så mycket offensiv kraft att pumpa in från bänken om de skulle vilja.
Så är det ju.
Startar inte Dries Mertens så finns han ju att tillgå. Och det finns en Divock Origo, en Benteke och det finns en Batshuayi och så vidare att stoppa in. Det är ett överflöd verkligen av offensiv kraft. Och jag menar, Kevin De Bruyne är ju en av de bästa i världen på sin position och kan ju hitta på hur mycket som helst offensivt.
Mm. Jo, men så är det ju.
Och gör ju ofta sina medspelare bättre.
Han har den förmågan, det är riktigt. Det som är intressant av att ha sett dem spela nu, som jag har granskat 6 matcher inför det här jobbet jag gjorde i bilagan, och jag tycker ju inte Belgien imponerar alls som lag. Jag tycker att de är en samling med individuellt skickliga spelare. Och det är klart att har man så många stjärnor på banan så kan det ske saker från låsta lägen. De kan slå sin motståndare en mot en situationer och så vidare. Men jag tycker absolut inte de har något bra spel. Jag tycker inte att det är någon synkroniserad offensiv. Utan det handlar mycket om den individuella skickligheten. Ge bollen till någon av de offensiva spelarna. Låt dem slå sin gubbe och sen försöker de skapa något utifrån det. Och ja, vad jag har sett så imponerar de inte.
Ett frågetecken på Mark Wilmots då?
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte att han har lyckats få det här landslaget att bli bättre än summan av delarna. Det känns som att det är ett löst hängande delar. Mm. Och visst, de har ju ett speciellt sätt att spela. Och jag tror inte att det kommer vara någon skillnad nu, oavsett om man skiftar ytterbackar här. När Alde Ferreira och Vertonghen spelar ytterbackar så har de ju knappt gått iväg offensivt. De ligger kvar med sin fyrbackslinje och det är inte så många lag som spelar så på den absoluta toppen. Så där skiljer de sig lite mot andra landslag och andra klubblag. Men vi får se här nu när det blir andra ytterbackar, om de får andra arbetsbeskrivningar. Men tycker att de blir ofta ett delat lag. Det är 5 spelare som spelar defensivt. Det är fyrbackslinjen plus en defensiv mittfältare. Och så är det 4 spelare som blir väldigt, väldigt offensiva. Det är anfallaren och så är det den offensiva mittfältsrion där bakom. Och sen blir det liksom som att Witzel ligger någonstans i något hål mitt emellan där. Och försöker samla upp andra bollar. Och, jag är inte så övertygad om att det här är något superlag i den här turneringen. Det vill jag se först. Jag har inte sett det än på de 6 matcher jag har sett i kval och i träningsmatcher.
Han har ju fått en del kritik, Mark Wilmots, faktiskt, för att han är duktig på att få ihop lagstämningen och att han är bra manager och så vidare, men att det brister en del rent taktiskt faktiskt då.
Ja, alltså jag kan inte se riktigt vad som är deras spel. Det är svårt att se vad deras spelidé är när man ser dem spela. Visst, de har ju kvaliteter för att spela på massa olika sätt, men det känns som att det är mycket upp till den individuella kvaliteten och få saker att hända. När de väl kommer upp på offensiv planhalva sen, då vill de ju ändå hålla i bollen så, men jag tycker inte att det är det finns inget kombinationsspel som hotar, tycker inte jag.
Nej. Borde ändå vinna den här gruppen.
Det borde de göra bara till att de har de klart bästa spelarna. Ja. Så allt annat är ju en missräkning, det får man säga.
Vidare till Italien då. Italien som väl upplever sin kanske sämsta landslagsperiod rent men individuellt sett. Ja, vad jag kan komma ihåg i mitt liv i alla fall.
Det måste vara i våra liv är det ju definitivt.
Många
det.
Decennier
alltså. Om man bara tittar på truppen, så om man tittar på namnen, så har Italien alltid haft namn som ändå de står sig bra i världsfotbollen liksom. Men nu finns ju inte de stjärnorna.
Det har ju alltid funnits superstjärnor i det här laget.
Precis, och nu är de ju väldigt baktunga. De har fortfarande en Buffon i mål som såklart är en väldigt, väldigt duktig målvakt. De har en stabil grund i den här backlinjen från Juventus då, med Bonucci och Chiellini och Barzagli. Och där är det intressant då med Italien. Väldigt, väldigt svårläst på förhand måste jag säga. De har ju laborerat extremt mycket mellan olika uppställningar, och läsa Conte, det har inte varit lätt alltså, det kan jag säga. Det har varit fyrbackslinjer, det har varit trebackslinjer, det var 3-4-3 mot Spanien, det har varit 4-4-2, det har varit 4-2-4, det har varit 4-3-3, det har varit allt möjligt. Och
det är väl ett tecken på att han inte riktigt litar på sitt material heller.
Han litar inte på sitt material, han har inte hittat rätt, och han har haft extremt många jämna spelare. Så att det har brutit mycket på vilka spelare han har använt för att få ut det mesta av dem, och då har liksom systemet fått flyta fritt. Och nu verkar det ju som då i matchen de hade genrepet här mot Skottland, så spelar de ju faktiskt med 3-5-2 i den matchen. Och då var det ju den här trion från Juventus som Chiellini, Bonucci, Barzagli. Och det är klart, det är naturligt då att spela dem. Då vet de att de har en väldigt säker defensiv, och så låter de Darmian och De Sciglio agera wingbacks. Och då blir det ju ett ganska baktungt Italien. Och det, jag vet inte riktigt.
Känslan är att, det är svårt att se vart målen ska komma.
Ja, det är det jag tänkte komma, att det är klart att de kommer vara svåra att bryta ner. Det är de alltid. Men de har ju inte så mycket spets framåt, och känslan är att de kanske blir lite för defensiva. 3-0-0 matcher. Jag blir inte överraskad. Vi får se. Men jag menar, Italien går till ett mästerskap med Graziano Pelle och Eder som ett möjligt anfallspar. Alltså, det är inte det Italien vi har vant oss vid. Det är inte den klassen vi är vana att se där framme. Så det är klart det finns en Insigne som såklart har en väldigt, väldigt hög nivå i sig. Kan få saker att hända från låsta lägen. Det är en sån spelare som måste lyckas, tror jag, om Italien ska kunna gå långt i den här turneringen.
Det känns ju också som de har väl experimenterat med en Thiago Motta som nummer 10.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Till exempel i de
tillfällen så sexigt.
Nej, i de tillfällen som de har spelat med nummer 10, så är det väl han som har stått där, och det känns ju inte som man vinner ett EM-guld med.
Nej,
även att jag gillar Thiago Motta på många sätt, men
sen är det ju så det finns ju alltid, allt är ju relativt här. Jag menar, vi säger att Italien är den sämsta truppen som de någonsin har haft under våra liv i ett mästerskap. Men om man tittar på truppen så, jag menar, det är ju bara, fortfarande bara en svensk spelare som går in i den här startelvan, och det är Zlatan, alltså, och sen är det inga fler. Så de är fortfarande bra spelare. Men det är inte
väldigt
så
mycket
bra.
3 plus.
Det är väldigt mycket 3 plus för att vara i Italien. Ja. Och jag menar, jag gillar ju Candreva. Det är ju en Antonio Conte-favorit som är väldigt bra i landslaget ofta. Så det är klart att det finns spelare som är bra. Men är de så bra så att Italien kan gå in i den här turneringen med den svansföring man brukar göra och sikta högt? Nej. Och därför kanske det är rätt då att komma hit med en fembackslinje och stänga till. Vi får se.
Italien, tar vi oss vidare då till svenska premiärmotståndet Irland.
Just det.
Och de är också lite svårlästa, får man säga. Vi vet inte riktigt vart vi har dem. Vem ska starta på topp till exempel? Det kan väl inte vara Keane?
Nej, det är det inte. Det har jag väldigt, väldigt svårt att tro.
Shane Long är en spelare som jag gillar väldigt mycket, men han har ju inte varit helt given heller.
Nej, det har han inte varit. I kvalet har han inte varit helt given. Han gjorde en väldigt bra säsong i SA15. Borde sett till form vara given som startforward. Jag tror att han kommer vara det också till att börja med. Men det har ju varit andra mindre namnkunniga forward som har startat för Irland. Vad han heter där framme, Hendrix och Murphy framförallt.
Ja, Murphy är väl det. Ja. Mm.
Och det är ju inte spelare som, jag menar, skrämmer några backar i den här turneringen. Det är det ju inte.
Nej.
Daryl Murphy, Ipswich liksom.
Ja, nej, men vi hade tagit ut en potentiell startelva här i Bibeln, och det känns väl som, det är en 4-4-2, det känns väl inte osannolikt att det blir den som startar heller. Om vi försöker ta då, se hur många av de spelarna som skulle ta plats i ett svenskt landslag till exempel. Så vad jag kan hitta, O'Shea i mittförsvaret eventuellt.
Med kanske den rutinen. Men jag är inte helt säker heller. Alltså, ja, jo, det kanske skulle gå in då bredvid Granqvist. Ja.
Seamus Coleman till
han
höger,
skulle,
han skulle
definitivt
förstås
gå in. Han skulle gå in. James McCarthy skulle gå in på mittfältet.
Ja, och sen är det väl Shane Long som skulle ta en plats bredvid Zlatan, som jag skulle säga.
Ja, och Robbie Brady skulle ju ta en plats om han spelade som vänsterback, vilket han kan göra. Dit skulle man kunna flytta ner han. Shane Long skulle ta en plats som anfallare, som du säger. Wes Hoolahan, om Sverige spelar med en tia och den tian inte var Zlatan, så skulle det kunna vara Wes Hoolahan. Men nej, det är, ja, säg 3-4 spelare då går in i Sverige.
Ja. Fan, nu bara, alltså, fan, Shane Long hade ju varit en fantastisk partner till Zlatan.
Ja, det hade varit ett intressant anfallspar.
Han springer ju sönder försvar, det är det han pysslar med.
Ja, det gör han sannoliken.
Men ja, och sen en Martin O'Neill som står där på kanten och kommer vara fly förbannad. Det brukar han vara när det handlar om fotboll.
Han brukar i alla fall vara inne i matchen, som man brukar säga. Han studsar upp och ner på linjen som om han spelar själv.
Ja.
Men jag är inte imponerad av Irland. Det här är ju ett lag som kommer hit som en riktig underdog i den här gruppen, som vet i och för sig om det, och det är väldigt bra. De vet vilka de är, och de vet vad som krävs för att de ska lyckas. De måste jobba hårdare än alla andra lag i den här gruppen för att ta sig vidare och ha en chans. Så det är de beredda att göra. De matcher jag sett dem, så har de imponerat med sitt enorma slit. När de slog Tyskland till exempel, så är det ju helt enormt.
Tyskland som var klart.
Så var det ju, men det är ändå ett enormt lagarbete. Alltså en enorm hängivenhet, och de springer, och jag tycker ju faktiskt att de påminner lite grann faktiskt om Atletico Madrid i sitt försvarsspel, just det där med att de är väldigt uppoffrande. De är beredda att springa genom väggar för att täcka ytor, och de kommer bli svåra att bryta ner. Så. Sen tycker jag ju inte att de har tillräckligt med kvaliteter för att ens hota Sverige. Jag tycker att vi ska slå Irland.
Ja.
Så tar vi oss bara igenom den där försvarsmuren
stora
och får ett mål, så har jag svårt att se att Irland ska komma tillbaka i den matchen.
Som, alltså rent truppmässigt så känns det som ungefär jämnbördiga med Sverige, men de har ingen Zlatan.
Nej, precis. Så skulle man kunna säga det.
Och det är klart att det är bra att ha en Zlatan i laget. Och då går vi vidare då till Sverige, som ju har Zlatan i laget.
Ja.
Om man skulle säga så här, han är den första vi tar ut i en startelva.
I hela mästerskapet.
Jag tror att han är den mest givna spelaren i hela mästerskapet.
Ja, det tycker jag nog.
Och ett ganska svårbedömt Sverige. Eller?
Ja, hur menar du småbedömt?
Ja, men egentligen vad vi har, det är ju liksom inga, vi har inga världsstjärnor som vi vet exakt vad vi kommer få utav, utan vi har en Kim Källström till exempel som kommer från en bra säsong i Schweiz som kommer bli väldigt viktig. Vi har en Emil Forsberg som ju kan få någon slags internationellt genombrott om allting går som det ska. Ja, men det känns ju som ett lag faktiskt nu till slut efter vad har vi 6-7 år under Erik Hamrén. Så känns väl i alla fall, tycker jag, för första gången som ett lag som skulle kunna bjuda upp på en riktig laginsats här och faktiskt kunna bli bättre än summan av beståndsdelarna.
Det kändes som att U21-landslaget och den framgången de hade förra sommaren gick lite i bräschen för inriktningen för svensk fotboll. Alltså, Erik Hamrén har ju famlat rätt mycket under sina år. Vad är Sverige kapabel till? Och det dröjde väldigt länge innan han hittade rätt, kändes det som. Och han levde mycket, tyckte jag, ett tag på en dröm om att Sverige skulle kunna vara något som vi aldrig har varit. Och förmodligen aldrig kommer kunna bli heller. Inte i kampen med de allra bästa nationerna i alla fall. Men i de här kvalmatcherna i höstas mot Danmark så kändes det ju som att Sverige hittat tillbaka till grunderna och gjorde plötsligt det som ett svenskt landslag kan, ha kunnat och alltid förmodligen kommer kunna. Var ett rakt, lojalt, hårt arbetande kollektiv. Och jag var väldigt, väldigt imponerad av det som Sverige presterade i de matcherna. För då var man ju ett svårslaget lag. Då agerar man som en enhet som var svår att bryta ner. Och jag måste säga att Zlatan var otroligt bra i de där matcherna. Och liksom gick i frontlinjen och jobbade hårdare än vad han någonsin har gjort i ett landslag. Han slet och liksom pressades under Danmarks backar och tog defensiva löpningar. Men den här backlinjen tycker jag har tagit enorma kliv framåt. Alltså, Andreas Granqvist måste jag säga har ju växt ut till en riktig fältherre där bak som styr den där backlinjen väldigt bra. Om man tittar på svenska backlinjen, hur de jobbar med uppflyttningar nu, så är den ju väldigt, väldigt aktiv. Man skulle kunna tro att det är en backlinje i ett Marcelo Bielsa-lag nästan. Alltså, de är väldigt, väldigt aktiva med att hela tiden flytta upp och hålla just laget tight. Och det finns väldigt, väldigt få ytor att spela på mot Sverige om man inte vill lyfta den långa bollen bakom. Och där tror jag ju att Erik Hamrén har planerat för att han ska ha lite rörligare försvarare. Jag tror ju att en sån som Nilsson Lindelöf till exempel och Johansson är sådana spelare som klarar av att spela med lite högre försvarslinje.
Vem startar du av dem då?
Jag tror att det blir Johansson nu eftersom han startade det senast mot Wales. Och jag tror inte att han spelar sig ur laget med den insatsen. Nej. Och jag tror att det är lite så här safe option också. Han spelade mot Danmark, gjorde det bra när Sverige ändå säkrar den här EM-biljetten, och jag tror att det väger tungt i det här sammanhanget. Hade vi Nilsson Lindelöf i de här matcherna han fått chansen varit exceptionell, då hade han kunnat spela sig in i en elva, men han har gjort det okej, lite mer än godkänt, men det har inte räckt för att ta den platsen. Så jag tror att det blir Johansson, och jag känner mig väldigt trygg med det svenska försvaret idag, vilket man inte gjorde för ett år sedan eller bara i höstas innan de skruvade tillbaka sakerna några varv och gick tillbaka till grunderna. Så jag måste säga, Hamrén fick ju väldigt mycket kritik för sitt försvarsspel under många år, och där måste jag berömma honom. Alltså, han har styrt upp det bra nu. Jag kan inte säga att det är någon annan som, ja, det är möjligt att Peter Wettergren har kommit in och gett dem någon dimension där. Det vet jag ju inte, det är nu spekulerar jag fritt. Men han ska göra credit för att försvarsspelet har ju blivit betydligt bättre idag. Och jag är inte ett dugg orolig när vi åker till mästerskapet nu. Jag kan säga att vi håller nollan mot Belgien. Jag kan säga att vi håller nollan mot Italien. För att det känns ganska tryggt. Och de är... det har blivit ett rakt 4-4-2 försvar där de svenska spelarna är så trygga i det zonförsvaret att ja, det...
Och det är ett mittfält som ger väldigt mycket understöd till backlinjen. De krymper ju ytorna något vansinnigt centralt, ja, där. Det
precis.
Finns ju ingenting att spela på mellan mittfält och backlinje.
Ingenting, men som sagt, som jag var inne på där, jag tycker det mer handlar om den svenska backlinjens arbete med att verkligen flytta upp än att det handlar om Lewicki och Källström att de sjunker ner. Utan jag tycker att de är så pass aktiva nu i den där svenska backlinjen att de krymper det där avståndet. Och som du säger, alltså Eriksen, Christian Eriksen möter den med Danmark där. Han har ju inga ytor alls att spela på. Och det är klart att det kommer kunna stickas in en boll bakom den svenska backlinjen och det kanske leder till några farliga chanser, det kanske leder till något mål, men på det hela taget så tror jag att de tjänar på det i längden, att de inte ger några ytor för motståndarna att spela framför dem.
Nej. Kim Källström, hur viktig blir han?
Han blev viktig.
Haft en bra säsong bakom sig.
Han fick ett lyft efter klubbytet. Har en bra säsong bakom sig. Är jätteviktig för svensk del. Han är den som kan slå den avgörande passningen. Vi vet att han har en lite kemi med Zlatan. Har en förmåga att hitta den långa
kanske
bollen.
Kanske inte utanför planen, men på planen.
På planen har
så hittar de
en kemi. Och de, jag håller inte räkningen på antalet gånger som Kim har hittat Zlatan med den långa bollen in bakom backlinjen. Och han har en rutin som blir väldigt, väldigt viktig för svenska mittfältet.
Man får känslan ibland att Zlatan vet också att Kim är den enda som har den där riktiga klassen
för att sätta den bollen,
sätta den bollen. Han vet att när Kim har den, då tar han ju också den löpningen på ett annat sätt. Han vet att...
Så är det nog.
För det är ju en klassfot han har. Att slå den där 40-meters bollen på. Och det har vi sett många gånger. Även, ska vi säga, Sebastian Larsson får vi väl ge att han har en bra boll på 40 meter.
Ja, men Kim har ju... Sebastian har ju framförallt bra inlägg. Ja. Kim har ju förmågan att slå den där... precisionspassningen som dimper ner precis bakom huvudet på mittbacken och ner på Zlatans fot, och den tycker jag att han är ensam om i det svenska laget att ha. Men det finns ju en annan spelare i Sverige som känns väldigt spännande att prata om nu, som inte är Zlatan och som inte är Kim.
Ja, och det är Emil Forsberg.
Ja, jag tycker att det är trots att Gudetti är i truppen så tycker jag att Emil Forsberg är den spelaren som just nu är den hetaste av de yngre och den nya generationen. Han tog ju lite annorlunda väg nu ute i Europa. Men nu är han ju uppe på bra nivå även i klubblaget. Och bra turnering här, så ser jag inte omöjligt att det kommer riktigt stora bud på honom i sommar och att han flyttar till en ännu större klubb. Han gjorde en väldigt bra match här mot Wales. Och känslan är att han har egenskaper som passar väldigt, väldigt bra i det här 4-4-2-Sverige. Springer väldigt mycket, kan utmana, gå förbi sin spelare, tar sig in i boxen med väldigt bra timing, vilket han gjorde mot Danmark såklart när han gjorde mål på Friends. Men också på det sättet som han gör målet mot Wales, dyker upp i en andra våg när Zlatan har dragit på sig markering. Och
det är ett jättefint avslut.
Avslutar inte stolpen. Så Emil Forsberg, ingen spelare som de känner till bredd publiken ute i Europa. Men nej, jag tror många kan få upp ögonen på honom här i den här turneringen faktiskt.
Som sagt, han tar ju en liten krokig väg. Det är ju inte så att han kommer och är liksom 20-21 år gammal och ska liksom få det genombrottet nu liksom, utan han har ju liksom tuggat sig fram verkligen och höjt sig säsong för säsong och levt spelat lite i skymundan då förstås i den tyska andra ligan med förstås ett ganska bra lag. Men han har haft en jättefin säsong. Det var det om grupp E, får vi säga då. Svenska premiären är på måndag kväll, vilket gör att vi igen podden är tillbaka på tisdag. Så då,
det passar väl bra.
Det passar väl bra. Då kommer vi också svara på era frågor i den månaden vi kan, och så ska vi försöka kasta ut dem till våra utsända nere i Frankrike då. Allt som har hänt under den där.
Kommer det mycket att prata om då ändå, va?
Jag tror det kommer
efter
finnas
en EM-premiär.
Jag tror det kommer finnas en del. Grupp F, kanske den svåraste gruppen tycker jag att tippa. Portugal, Island, Österrike, Ungern. Och här, ja det är Portugal på alla utom Erik Niva som har Österrike på första plats.
Okej.
Men man får väl känslan att det står mellan de två lagen i alla fall. Vi kan väl börja med Portugal som ju, likt Sverige, har en spelare som ganska tidigt plockats ut i en startelva i Cristiano Ronaldo. Sen är det ju frågan hur status är på laget i övrigt. Väldigt namnkunnigt förstås. Det finns duktiga spelare i alla lagdelar, men vad är status på Portugal?
Status i Portugal är ju som det alltid har varit, det är min känsla. De saknar en striker i toppklass, och det här har ju varit ett tema i år efter år, i mästerskap efter mästerskap, ända sedan Pauleta la av i princip. Och de, känslan är att eftersom de inte har någon striker i toppklass, så får de formera om elvan så pass mycket så att de tappar väldigt mycket av sin slagstyrka. De har ju faktiskt, Fernando Santos, förbundskaptenen, har ju spelat 4-4-2 i vissa matcher med Nani som forward och Ronaldo som släpande. Och det är ju inte positionerna som de är familjära med. Ronaldo har ju spelat en del släpande och centralt, men det är klart att han är som bäst när han får utgå från vänster och vika in och ta skott. Så att jag är inte superimponerad av Portugal. Det är klart att det finns klass i det här laget, i mittförsvaret med Alves, Pepe som såklart är väldigt starkt, på mittfältet med Moutinho som fortfarande är bra, William Carvalho som kanske kan få sitt stora genombrott i den här turneringen, en ung super star i Renato Sanchez som kanske inte startar men som kommer att komma in och göra avtryck säkerligen. André Gomes som förmodligen kommer säljas här i sommar från Valencia för väldigt stora pengar och kommer få det erkännandet som man aldrig har fått där hos dem. Så att det finns väldigt många bra fotbollsspelare, men utan en striker så ska jag vilja säga att då vinner man inga mästerskap, och frågan är, vinner man ens matcher? Nu kommer såklart den historiekunniga säga att Frankrike vann VM 98 utan en striker, och det finns ju i och för sig en poäng i det, men de hade ju
De hade ett helt okej lag
bakom dem, och de hade framförallt en Zidane som spelade som i trans, ja. När det behövdes som allra mest sen.
Hade ganska kämpigt mot England i genrepet Portugal. Då var inte Cristiano med.
Nej, Bruno, det gör ju ganska stor skillnad i och för sig.
Det gör det ju. Bruno Alves försökte avrätta Harry Kane också.
Ja, det var en karatespark upp i huvudhöjd som
som lyckligtvis inte träffade, men den
nej, han fick väl rött kort ändå, vilket var helt korrekt.
Det rödaste kortet jag sett på länge.
Och det gladde mig att han fick rött kort för den, för att ofta så går ju domarna mycket på hur ont spelaren får. Ja. Men det var ju modigt av den domaren att ta det röda kortet, för det var ju ett rött kort.
Ja, herregud, det var en av de värsta tacklingarna jag har sett den här säsongen faktiskt.
Alltså
en
Schumacher var ute i 82 VM.
Bruno Alves och Pepe, de är ett
lägg inte fingrarna emellan.
Synnerligen osympatiskt men ganska härligt mittbacks eller härlig mittbacksduo. Island då, Lasse Lavas fantastiska Reykjaviks gäng. Reykjavik är ju den staden som har flest spelare med till EM. Det är ju nästan hela Islands startelva. Här får vi ju snacka kollektiv. Här är det ju ont om stjärnor om man säger så.
Verkligen, Gylfi Sigurdsson går väl att sortera in som stjärna om man,
i det här sammanhanget,
i det här
absolut.
Sammanhanget relativt sett så
Finn Bogason också kanske då.
Väldigt, väldigt bra även i Premier League där han gör väldigt mycket poäng. Men sen är det ju hårt arbetande spelare, men det som är intressant här, det är ju att Lasse Lava har ju verkligen tajmat det här med en riktigt bra spelargeneration. Alltså det här är ju spelare som är ute i Europa allihopa, och flera har varit ute i många år, som Aron Gunnarsson till exempel som har varit ute i spelar Premier League med Cardiff och så vidare, och de här Halfredsson, Sigurdsson, känner vi igen, Skulason, Arnason, alltså alla känner vi igen, har gått vägen via Allsvenskan.
Och Gudjonsson är kvar.
Och Gudjonsson är kvar lite som lagpappa. Han ska väl bara vara med och bidra med lite rutin i omklädningsrummet.
Han fyller 38 i år.
Ja, precis. Så känslan är att alla Lasse Lagerbäck-lag är väldigt svårslagna, för de är starka defensivt. Och Island kommer vara i den här turneringen. Alltså, det är inte så lätt att bryta ner det där 4-4, raka 4-4-2-spelet. Så att det förvånar inte mig om de spelar 0-0 med Portugal här i öppningsmatchen. Jag tror jag tippade det i min tippning. Ja. 0-0 eller något sånt. Och det vore ju superhäftigt om de kunde ta sig vidare den här, ur den här gruppen. Jag tror att det blir svårt att göra det som etta eller tvåa. Det får nog bli som trea i så fall.
Ja, ja, de har ju Ungern, vi kommer till dem alldeles strax här. Som ju är kanske turneringens sämsta lag i sin grupp. Så att det finns ju en strykpåse att ta några poäng mot i alla fall, så man kanske kan gå vidare som en av treorna där då.
Min favorit Sigurjonsson från GIF Sundsvall verkar ju inte få starta i alla fall, och det är lite tråkigt, men där har de ju sparkapital. Jag tror att han står sig bra även i ett EM med den bolltryggheten han besitter, med att komma in och lugna ner spelet om det skulle behövas, till exempel mot Ungern eller så. Om de hamnar i ledning. Så att de har ju bredare trupp också än vad många kanske tror.
Ett populärt spel har jag sett också, att spela på att Island vinner EM.
Jaha, okej. Okay. Spelat ner det, det står bara i 7 gånger pengarna nu.
Är det många som gillar Island då? Vi har satt 4 plus på Lagerbäck.
Ja, men det ska han ha.
Absolut.
Det ska
han ha. Hur många plus hade han lämnat svenska landslaget, skulle du säga?
3.
Ja, han har spottat upp sig via Nigeria.
Framgångarna i Island drar ju upp ett plus, absolut.
Ja. Nej, det går inte att ifrågasätta. Österrike är ett intressant lag som får ju räknas in med de här andra som man håller som en liten outsider till faktiskt en ganska framskjuten placering i den här turneringen. Vi har ju pratat om Polen som kanske skulle kunna gå hela vägen till final kanske, men har vi Österrike i en semifinal, så är det ju inte otänkbart.
Nej, absolut inte. Jag menar, de klädde ju av Sverige på Friends här, så det stod härliga till, och då fick vi ju se vilken enorm kvalitet det faktiskt finns i det här laget. De har ju några riktiga Mr. X-spelare här i David Alaba, men framförallt en Premier League-favorit Arnautovic, som på sin dag kan mäta sig med de allra bästa spelarna. Det är en sån där spelare som från ingenstans kan avgöra matcher. Och alltså, känslan är det här att starkt defensivt och sen några liksom jokrar där framme. Det här kan bära riktigt långt. Får de till det så... jag förstår ju hur Mr. Niva har tänkt här när han spelar dem som gruppvinnare. Det är inte alls omöjligt att de tar hem den här gruppen.
Nej. Arnautovic som sagt har ju haft en kanonsäsong. I alla fall första halvan av säsongen. Ja, sen gick väl hela Stoke ner sig lite grann.
Precis.
Under våren här. Men
han var förvånansvärt stabil under hösten. Han är ju annars
Det varit
en
hans
lite
problem.
Ojämn spelare annars. Men gjorde mycket mål och mycket poäng för honom. Och jag... ja, det skulle vara kul att se Arnautovic i ett mästerskap när han är i toppform, för då är han en sån som kan ta faktiskt hela EM med storm. Så pass bra högsta nivå har han. Och finns ju även lite solid defensiv på den kanten också bakom honom i Christian Fuchs, som inte satte många fötter fel för Leicester. Nej. Den här säsongen, och
kommer kasta långt dessutom.
Kommer kasta långa inkast, och det innebär att Arnautovic kanske kommer vara ännu mer offensiv på den kanten när han vet att han har fokus bakom sig.
Han var väl lite i början av sin karriär där, Arnautovic, var inte han i Inter samtidigt som Zlatan?
Jo.
Skulle väl gå lite i Zlatans skola där, och omnämndes väl lite som den nya Zlatan.
Ja, verkligen inte alltid upp det på planen då.
Nej, det har tagit några år, men nu har han ju börjat visa kvalitet verkligen.
Ja, han är inte ung längre, han är 27 nu. Ja. Men det är klart, nu har han mognat, och tycker också att han har blivit... Han vet vad han är bra på nu, och nu gör han det.
Har ju haft lite sådana där problem med humöret ibland också i matcherna, och drar ju på sig en del onödiga kort. Sånt kan bli kostsamt i ett mästerskap där det inte är så många matcher det handlar om.
Det är ganska stor skillnad här på kanterna i Österrike. De har ju Arnautovic som en väldigt individualist till vänster. Som Harnik, som är kanske den mest lojala, hårt arbetande ytten i hela turneringen, till höger. Så de har ju väldigt bra balans där också i sitt lag.
Och sen Alaba där i mitten som står och dirigerar spelet liksom helt och hållet.
Och har den där speeden som gör att han kan slå sin motståndare.
Centralt,
ja. Ja, precis. Och, ja, nej. Det är ett bra Österrike som skulle kunna vara en sån där överraskningslag i den här turneringen.
Blir väldigt intressant att följa grupp F då. De kommer ju spela samma dag som vi har vår nästa inspelning, så vi får väl återkomma till det om en vecka då, hur det har gått i de matcherna. Vi får väl säga någonting om Ungern också, som är
klart vi ska säga något om Ungern.
Ja, precis.
Dessa klassiska Ungern som har spelat stora matcher.
Ja, det var världens bästa landslag för 80-90 år sedan.
90 år sedan.
Nej, det var kanske lite längre. 70-80 år sedan då.
54, då var de väl nästan världens bästa landslag, men lyckades slarva bort den där.
Ja, hur länge sedan är det? Nej, det är inte så länge. Det är 60-70 år sedan. Ja, det är min matte som inte riktigt går ihop. Men där är man långt ifrån. Det finns ingen Puskas i den här truppen.
Nej, det
truppen.
Finns ju inte det. Det finns däremot en Zoltán Gera, och det är väl nästan i klass med Puskas. Nej, Zoltán Gera är fortfarande då navet i det här laget. Och det säger väl någonting om det här ungerska laget. Det är klart att det finns en Adam Chalai som är rätt bra. Det finns en Dudzak som... åtminstone var bra när det spekulerades om stora bud från stora klubbar en gång i tiden. Och det finns framförallt en Gabor Kirali i målet, 40 år gammal nu, som ska spika igen. Så det är fortfarande de här äldre spelarna som ska göra det, och det tycker jag inte talar för Ungern. Det känns som EMs svagaste lag.
Och är väl det lägst rankade laget i EM också, va?
Ska vara
precis
det.
Efter Sverige. Om jag inte minns helt fel. Ja, nej, Ungern kommer få det tufft förstås mot de här andra lagen. Så är det. Där knyter vi ihop den sista gruppen och tackar för visat intresse. Jag hoppas ni har fått en fullödig, eller vad säger man, en fullgod överblick över samtliga grupper och lag när vi nu har lite drygt ett dygn kvar till avspark mellan Frankrike och Rumänien. Får vi bara komma, jag vill ha två tips av dig. Ett, premiären, hur slutar premiären Frankrike-Rumänien?
2-0.
2-0 till Frankrike. Och hur slutar Sverige-Irland?
2-0 till Sverige.
Ta det till banken, kära lyssnare. Vi hörs på tisdag igen, och då ska vi förstås prata hur mycket som helst om den svenska premiären. Trevlig helg!